P3, Sveriges Radio.
Och vad är det mitt norra öga skådar? Det är ju Babs Drugge.
Babs i Stockholm. Stockholms Babs. Välkommen Enkligen. Tillbaka.
Tack.
Queen.
Ja, Slay.
God morgon.
God morgon.
Ja, hur är det att vara tillbaka i ditt hemland?
Underbart.
Ja.
Saknar redan Babs i Bryssel. Alltså det var en otrolig tid i morgonpassets historia.
Ja.
Man blir ju mer patriotisk när man är utomlands.
Så är det.
Jag vet, för mig är det väldigt så. Jag tänker så här, jag kan inte bli mer. Men sen åker man bara liksom ner till Malmö. Så blir utomlands. Man ännu mer. Så blir man ännu mer patriot. Ja. Men var det så när du var i Bryssel nu?
Ja, men det var så mycket svenskar där. Så ja, det var okay. Liksom, det kändes inte på riktigt. Vi Nej. Var ju liksom bara i ett kvarter typ, där det var väldigt internationellt.
Just det.
Så att jag hann inte uppleva den rasismen som det
som uppstår ändå.
Nej.
Nej. Nej, men det ligger närmare andra än vad du gör hos dig kanske.
Ja, kanske.
Men
vi är glada att du är tillbaka.
Ja, det är vi verkligen.
P3, Sveriges Radio.
God morgon, Digli David. Dridsson.
Ja, och i helgen så...
Ja.
Ja, helt enkelt, ja.
Ja.
Ja. Ja, men i helgen så möttes man ju av de fruktansvärda nyheterna av att man bara... Att det var så... Det var på kvällen, tror jag, när jag gick och la mig. Så fick man reda på liksom att så här, ja, men nu har eventuellt att man skrev ballistiska robotar.
Mm.
Jag vet inte vad det är.
Nej.
Kanske inte ens var att det stod så.
Nej.
Jag bara fick för mig det. Eller så här, drönarrobotar. Och att man hade liksom avfyrat det mot Israel från Irans håll.
Mm.
Och att det skulle ta några timmar för det att komma fram. Och jag bara, okej, vad är det för värld jag vaknar upp till imorgon?
Ja, just det.
Vad är det för jag kommer, för jag håller precis på att somna.
Mm.
Och det här kommer ta några timmar tills det är framme. Och det var liksom hundratals som man hade skickat iväg.
Mm.
Och, så läste man också om så hackerattacker mot Iron Dome.
Mm.
Deras försvars...
Vad är nu Iron Dome?
Ja, men det är ju... om man skjuter missiler eller attackerar med robotar mot Israel så har de ett system då som är så... tror att det är typ världsunikt.
Mm.
Att det är så pass starkt
mm.
att man skjuter ner det.
Mm.
Eftersom de får så mycket robotar, missiler eller vad det kallas.
Ah, ja, ja.
De blir beskjutna så pass mycket så att de har ett sånt avancerat system så att ja, det ska liksom inte kunna ta sig igenom.
Jag fattar. Och det var det som också var det var väl det som var lite förvånande den 7 oktober. Att det lyckades ta sig igenom av Hamas. Typ.
Ja, precis. Då var det väl mer att folk tog sig igenom.
Ja, just det. Just det, så var det ju. Ja.
Ja,
vilken värld vaknade du upp till?
Ja, men då var det så här, okej, men hur mycket ligger i den här hackerattacken? Tänk om Iron Dome inte funkar. Vilken impact kommer det här, den här attacken ha då?
Mm.
Jada. Så här, vad är det för värld vi vaknar upp till?
Mm.
För om Iran... liksom en stormakt i Mellanöstern liksom startar krig då som det kommer liksom anses vara med för det kommer liksom det finns ju två vägar
mm-hmm.
om allting kommer igenom och det som liksom så då blir det liksom enorma konsekvenser.
Mm.
USA står på Israels sida.
Yeah.
De varnade innan så här don't do it till Iran. Och vi kommer försvara Israel. Okej, då är USA med på det här hållet mot den här stormakten i Mellanöstern. Alltså det var så jävla soppa allting.
Mm.
Så vad är det man kommer vakna upp till?
Mm.
Ja, Iron Dome sköt ju ner allting.
Mm.
Inte en enda grej kom in.
Nej.
Det var väl någon 10-årig flicka tror jag som skadades på grund av jag vet inte om det var skrot ifrån att man hade skjutit ner en av de här missilerna.
Mm.
Som livshotade skada, men hon är inte död.
Nej.
Och sen så var det väl folk som blev skadade på grund av att de försökte ta sig ner i skyddsrum. Men ändå så här, nu vaknar vi upp till att så här, vi väntar på vad kommer Israel, hur kommer Israel agera nu?
Mm. Jag såg sista avsnittet av Sveriges historia igår.
Ja.
Som är liksom...
Ja, skit i det här, det är sant.
Nej, men det är naturligtvis kopplat till det här.
Ja.
För det handlar ju väldigt mycket om Sveriges roll och också stämningen i Sverige under världskrigen. Ja. Alltså liksom, och speciellt liksom tänkte jag på andra världskriget, den håller andan. Alltså att vara en generation som har hållit andan.
Mm.
Det är liksom våra farföräldrar,
ja,
och så är det liksom vi. Så,
ja.
Det har hållit andan tidigare. Men förstår vad jag menar? Nu, jag känner igen väldigt mycket av det som berättas i Sveriges historia om liksom, under andra världskriget. Alltså vad stämningen var här.
Just det.
Och ursäkta mig, vi var tvungna att vara för att klara oss.
Just det.
Det var, det var inte så stolt tid, kände jag när jag tittade på Sveriges historia.
Nej, precis. Och det finns ju delade meningar där. Vissa vill ta den enkla delen, enkla sidan och bara så här, ja men vi var bara äckliga, och vissa är så här, ja men det där är mer nyanserat. Det är inte så enkelt.
Nej, verkligen. Det är ju, men det var två saker som jag tänkte på bara som
Hollandan-situationen.
Ja men typ att så här, när Finland då blir attackerad av Sovjet.
Ja.
Och vi bara så här, Sverige är liksom så, skicka massa liksom förnödenheter och där. Och det enda finnarna vill är bara så, kan ni hjälpa oss med liksom med militär liksom så. Och det är bara så intressant att se det nu i efterhand, att bara det räddade och skapade världens rikaste land.
Mm. Och det är ju så här, det var ju Hollanda generationer om vi nu ska kalla det det. För Sovjet, enorm stormakt. Ryssland attackerar Finland.
Mm.
Andra världskriget. Ja, det är Tyskland, de håller på och de tar över Norge, och det liksom, det flygs krigsflygplan över Sverige. Det är så nära, det är i regionen. Men nu har ju världen förändrats på något sätt, så allting känns ju så nära.
Mm.
Så vi håller ju andan även när det liksom anses vara då kanske långt bort.
Ja.
Nu håller vi andan.
Det är jättenära.
Ja, det blir ju mycket närmare nu.
Ja.
En Israel-konflikt eller en Ukraina-Ryssland-konflikt. Eller något sånt. Ja, så att, jag vet inte, vi kommer väl prata mer om det här under morgonen.
Mm.
P3, Sveriges Radio.
Det är lite en mörk värld vi dyker upp i. Vi vaknar upp.
Ja, så är det.
Det är på ett sätt att dyka upp också.
Ja. Förutom Ludvig Åberg då, golfaren.
Och vad är det med honom?
Ja, men han har liksom kom tvåa i Masters i helgen, svensk.
Oj, vad jag är så oinsatt, men jag är så glad för
han. Ja, men jag också, men det som är poängen, det jag tänker är att liksom, han har inte bara vunnit då, men man vinner typ så 23 miljoner kronor.
Och
så här, det är en jätte, ja. En bedrift.
Mm.
Sverige, jättebra på golf, tvåa i Masters. Men det han också är idag, utöver liksom tvåa, det är att han är liksom kanske vår absolut enda lilla goda nyhet.
Just det. Och att han liksom vinner Masters i en värld som denna, där det är
två.
Men i en svensk kontext är det att vinna.
Ja, det är verkligen att vinna.
När vi gräver guld i USA.
Exakt.
Yay, vi kommer ihåg 94, vi fick brons. Det är att vinna. Nej, men att han vinner Masters.
Han vinner i svensk kontext, ja.
I en värld där han kommer få noll uppmärksamhet för det.
Ja, precis.
Vi i Sverige, vi är ingen som vet.
Nej.
Ingen som vet. Inte ens det mest golfintresserade har koll på det. På grund av att det händer så mycket skit.
Ja, eventuellt, ja, precis.
Ja.
Nej, men jag liksom kravlar mig fast. Alltså, jag är ändå ganska svårt ointresserad av golf.
Jag tror att
svårt ointresserad.
Men jag tycker att vi ska kravla oss fast. Vi ska hålla,
men jag vill det.
Vi ska hålla hårt i, vad heter han?
Ludvig Åberg. 24-årig svensk debutant från Eslöv. Kom två i Masters. Det är ändå ganska... Nu, känner du?
Jag känner att det är den stora Ludvig-dagen. Det är det som kommer prägla sändningen.
Ja, det måste.
Det är det enda vi kommer prata om idag.
Det måste i alla fall få vara någonstans att vila sitt huvud.
Ja.
När det blir för mycket.
Japp.
Då vilar vi oss mot 24-åriga debutanten Ludvig Åberg från Eslöv,
ja,
som går tvåa i Masters. Jag vill luta mig mot hans goda nyhet.
Ja, det vill jag också, om det är det kallas nu för tiden. Is that what they call it nowadays? Låt mig luta mig mot din goda nyhet. Oj, vilken stark liten god nyhet. Ja, men den här goda nyheten, den kan ju växa och växa under morgonen.
Det kan man verkligen säga. Men
det
är
liksom
ändå alltid
nyhet.
Skönt att luta sig mot de goda nyheterna.
Ja.
Även vilket liksom, hur stora de än är.
De är ju ofta störst och starka så här på morgonkvisten.
Jag vet, det är märkligt.
Ja, det är märkligt. Mm. Men vi ska inte låta den här ebba ut, utan vi ska upprätthålla den.
Vi ska
under hela sändningen.
Fira det svenska silvret då i US Masters. Yep.
Kan ni ge i en mörk sån här mörk värld som vi befinner oss i med inrikes med mord och
skjutningar
och allt vad det har handlat om den senaste tiden och sen på internationellt plan folk pratar
stundande liksom, världskrig
i stort sett. Kan ni hjälpa oss med lite goda nyheter?
Goda nyheter. Och någonting som också kan få oss att känna... Alltså, för då kommer det lätt så här... Jag mår bra, jag tittar på soluppgången. Så här, ja, men vi måste ha något som vi kan känna tillsammans.
Ja, precis. Nu hjälper vi varandra. Ja. Nu hjälper vi varandra in i det positiva. Kan vi hjälpas åt där allihopa? Jag vet att ni är morgontrötta och precis har gått upp och jada och allt det där. Men 722-50 P3 Mellanslag. Goda nyheter
goda
i en
nyheter,
mörk värld.
P3. Sveriges Radio.
Hur ni lyckas skapa och fortsätta en allegori mellan en erektion och en god nyhet. Det är briljant, det är egendomligt, det är jätteweird, det är oväntat. Älskar det.
Men det var inte det jag höll på med.
Nej.
Men det finns ju snuskhjärnor där ute tydligen.
Verkligen.
Riktiga snuskisar.
Get your head out of the gutter, sir!
Get your dirty mind together. Ja, det är någon som skriver, jag fick ta emot pris för kommunens vardagshjälte. Jag har en förening som arrangerar en enorm barnloppis, troligen Sveriges största. Bra för miljön och bra för folks plånböcker. Otroligt tacksam och glad för priset. Hälsningar Emma i Munkfors. Emma i Munkfors har fått kommunens pris för att vara en vardagshjälte.
Det kanske inte är den goda nyheten vi lutar oss mot resten av morgonen.
Fram till halv sex tror jag ändå.
Om fyra minuter kan vi luta oss mot priset.
Men jag vill gärna att ni fortsätter hjälpa oss med goda nyheter i denna mörka värld vi vaknar upp till.
Det var någon som skrev skatteåterbäringen. Den är inte dum.
Jag vill inte ens att du pratar om skatt.
Mellan dig och mig, du som lyssnar, det verkar som att David har fått röstskatt. Så det kommer inte flyga.
Jag är emot skatt.
Ja, jag förstår. Ja.
Vi får ju ingenting för det.
Och efter Irans attack mot Israel, nu håller hela världen andan. Och det är inte jag som säger det, utan det är Svenska Dagbladets Jesper Sundén. Men han får nog medhåll från de flesta. Alltså, hur ska Israel svara på den stora attacken som Iran till slut genomförde mot Israel i helgen? Det är ju den frågan som har liksom dominerat nyheterna under gårdagen. Det var alltså igår natt och natten till söndag och även då på lördagskvällen som Iran avfyrade över 300 drönare och robotar mot Israel. 99% av de här robotarna och drönarna sköts ju dock ner av Israels luftförsvarssystem och de fick också hjälp av USA och Storbritannien att skjuta ner dem. Men att Iran skulle hämnas på Israel, det var liksom väntat. För 2 veckor sedan, den 1 april, så dog ju 2 generaler från det iranska revolutionsgardet och flera andra officerare i en attack mot Irans konsulat i Damaskus i Syrien. Och Israel pekas ju då ut som ansvariga för den attacken. Och Irans högsta ledning gick ut och lovade att de skulle hämnas, så att det var liksom väntat. De gick till och med ut på lördagskvällen och sa att så här, snart händer det. Men att de skulle liksom skicka drönare och robotar direkt från iransk mark in över israelisk mark, det har chockat folk. Det är första gången det händer och det är därför som många nu skräckas över hur Israel ska hantera det här. För annars så brukar ju Iran och Israel liksom sköta det här via mellanhänder eller vad man ska säga. Alltså Iran finansierar ju och stöttar flera miliser i Mellanöstern som terrorstämplade Hezbollah i Libanon och Irak och även Houthi-rebellerna i Yemen. Och Iran brukar liksom låta dem utföra de här attackerna mot Israel. Och vissa av de här drönarna den här gången kom också från Jemen och Libanon och Irak. Men de flesta alltså från Iran.
Men då är det liksom från, inte, då är det från indirekt från Iran ändå, eller?
Ja,
kan man säga, eller?
Ja, precis. Men det är ju alltså så här, det är ju någon slags by proxy grej där.
Just det.
Men nu är ju omvärlden helt enkelt oroliga för att det här ska eskalera till, ja, men i värsta fall liksom ett fullskaligt krig, och att flera länder i regionen då ska dras in i det här. Och bollen är ju nu då på Benjamin Netanyahus planhalva. Iran har sagt att om inte Israel gör något tillbaka nu så är de kvitt. Men Israel...
Det var det man funderade på. Så här. Är de nöjda med det här? Är det här en bra hämnd enligt dem? För att ingenting skedde ju.
Nej.
Inte i den skala de kanske hade önskat.
Nej, men precis. Liksom. Men det var liksom, jag tror att det var Rospe Parsi som sa att så här, det kan ju vara, alltså, så här, de behövde hämnas på något sätt. För att det passerades en röd linje då när den här attacken var i Damaskus. Ja. Men att de ändå kanske då, för de varnade ju innan, och många av de här drönarna färdades ju flera timmar. Så att det ändå kan ha varit så här, vi visar att vi tar inte den här skiten, men... att de ändå då, genom att inte någonting händer, de ger dem chans att skjuta ner allting, att de kanske kan hoppas att det inte eskalerar.
Ja, just det. Det är lite så här, luften är fri, alltså var liksom lite så. Nu är vi kvitt. Nu är vi kvitt. Nej, vi gjorde, alltså nu är vi, alltså det är väldigt så...
Men det låter lite nojigt också från Irans håll.
Ja.
Att man då så här, okej, men då är vi kvitt om vi inte gör någonting nu.
Ja. Men det är som när jag kastar ihop knycklat papper på dig.
Ja.
Att det är mer liksom aktionen jag är ute efter, att visa ett missnöje.
Men du vill inte att han ska få så ont att han går till motangrepp.
Exakt.
Jag känner också, ju mer du och jag pratar om det här, känner jag att vi inte ska det.
Göra vad?
Dra paralleller som vi gör.
Nej, det ska vi inte. Det ska vi inte.
Nej, men Israel verkar i alla fall ha bestämt sig för att de kommer att svara. Deras krigskabinett hade ett extra möte igår, och efter det så har det kommit lite olika uppgifter om hur mycket de kommit fram till. Men det verkar i alla fall finnas en majoritet för vedergällning. Men när och framförallt liksom vad det skulle vara är oklart. Det som talar emot att Israel skulle svara med liksom en attack tillbaka är dels att USA har ju sagt att så här, vi stöttar inte det här, och har liksom bett dem att tänka över det här väldigt noga. USA vill ju verkligen inte att det här ska eskalera, och sen så finns det också då en möjlighet för Netanyahu att säga så här, kolla, vi vann. Vi lyckades ju skjuta ner nästan alla iranska drönare, och liksom att det här var en seger på det sättet. Men Iran har i alla fall lovat ett ännu hårdare svar om Israel attackerar deras land. Så att man får helt enkelt bara följa det här. Det är ju fortfarande ingen som vet vad svaret blir och när det kommer.
Just det.
Du kommer hålla oss uppdaterade.
Mm.
Det antar jag. Och alla G7-länder har också.
Just det. De har också snackat ihop sig.
Ja, och sagt så här, men softa lite.
Ja.
Ja, men som sagt, det här kommer ju... Det kommer vi återkomma till.
Ja.
Ännu mer. Har du fått skatteåterbäring?
Nej, jag har inte deklarerat den. Eftersom jag fick påminnelsen för tidigt.
Ja, just det, du fick påminnelsen för tidigt.
I raseri.
Ja, så är det. Ja. Just det. Jag känner alltid när man behöver betala extra skatt. När det kommer sån en gång per år. En sån klumpsumma. Vi behöver också det här av dig, tack. Då får man den här. Då försvinner med allt mitt guld!
Och så står jag på andra sidan. Prisa Gud! Här kommer skatteåterbäringen. 3,5 fick jag.
Lille John
är jag. Ja. Både till lynne och utseende.
Tack Babs.
Tack.
P3, Sveriges Radio.
I onsdags sköts 39-åriga Mikael ihjäl framför ögonen på sin 12-åriga son när han konfronterade ett ungdomsgäng på väg till simhallen i Skärholmen. Händelsen har väckt extremt mycket känslor om det pågående gängvåldet. Vi har med oss SVTs krimreporter Diamant Salihu. Välkommen till morgonpasset.
God morgon.
God morgon.
Vi vet inte det exakta händelseförloppet, men vad är det vi vet som har hänt?
Det vi vet, eller det man tror är då, händelseförloppet är väl lite som det du beskrev, att Mikael och hans son var på väg till simhallen. Det står en grupp på 3-4 ungdomar som det har beskrivits i tunneln. Som är alltså väldigt intill simhallen. Och av någon anledning så vänder sig Mikael om. Går fram till de här och det blir någon sorts konfrontation. Exakt vad som sägs och så vidare är väl det som utreds. Men i det här så blir det tumult. Och det avlossas skott som dödar Mikael. Och sen flyr de här ungdomarna på nära flatbikes eller cyklar därifrån. Och den här platsen är ju liksom en känd plats, tillhållsplats för personer som befinner sig i nätverksmiljön, som lite grann vaktar sitt område som ett revir, och det finns en öppen drogscen precis intill som är väldigt lukrativ för de som säljer droger, som håller till liksom både i Skärholmen men också Vårberg som är alldeles intill.
Vad vet vi om utredningen då? För den är ju liksom pågående. Vad vet vi?
Ja, men det senaste är ju att det har anhållits två personer för skyddande av brottsling. Jag vet ingenting om de personerna. Man har hållit väldigt tajt hittills inom polisen. Som jag har fått uppfattningen är att det är väldigt prioriterat. Det är ju, som ni säger, liksom, det är otroligt mycket uppmärksamhet. Det är politiskt intresse kring det här. Man kommer att finkamma varenda ledtråd. Och man kommer också se till att det som vi pratar om, exakt det händelseförloppet, att man också utreder eventuellt andra scenarien. För att det är jätteviktigt att försöka förstå helheten. Men att det pågår otroligt mycket arbete för att klara upp det här.
En pappa skjuts alltså till döds på väg till simhallen med sin son mitt i Skärholmen. Vad kan man säga mer om Skärholmen som plats för att liksom få någon sorts perspektiv på den här händelsen?
En plats med multietnisk miljö med många olika personer, men det som ju i det här sammanhanget viktigt att veta är att det finns, som det gör i ganska många stadsdelar, en öppen drogscen. Och det har ju boende vittnat om, bland annat för oss i SVT, om hur problematiskt det här är, att de tycker att polisen inte gör tillräckligt för att röra sig av med den här, samtidigt som polisen säger att men vi kan inte vara överallt och så vidare. Och så vidare. Men det beskriver faktiskt en situation som råder i ganska många områden, där ett fåtal unga personer ofta kan stå och sälja droger rätt öppet och fråga dig om du då som förälder med ditt barn ska gå till simhallen eller gå till mataffären och fråga om man vill köpa droger. Och det här drar också till sig konflikter, för narkotikamarknaden är ju sån att den lockar en del personer som tror att man kan tjäna snabba pengar. Och sen skapar det konflikter, och de som bor där, så den stora majoriteten, liksom blir lite gisslan i.
För det är ju Skärholmen är ju väldigt så här, det är ett stort köpcentrum, det drar folk från liksom andra tunnelbanestationer runt omkring. Det ligger ganska nära IKEA, Kungens kurva. Alltså det är ändå liksom verkligen, det är ju ett centrum i rörelse.
Ja, precis. Om man bor i Stockholm och tar och åker kollektivt till IKEA till exempel, så är det oftast där man byter till bussen som går till IKEA. Det har jag gjort själv flera gånger.
Är det också droghandeln som är anledning till rivaliteten som finns mellan två gäng i Skärholmen?
Ja, det är det i grunden. För bara 2022 så var det liksom en delad marknad mellan de som är då kriminella från Vårberg och kriminella från Skärholmen. Det här ligger liksom två områden ungefär 800 meter emellan. Man promenerar fram och tillbaka. Och de köpte på den tiden narkotika av Vårbynätverket, som kanske många har hört talas om men kanske glömt nu för att det är så jäkla mycket. Men det var ett nätverk där som var bland annat inblandat i kidnappningen av Einar. Och väldigt många i den grupperingen åkte fast och sitter på långa straff. Men liksom en fraktion av dem fanns kvar. Men då kom då Foxtrot-nätverket, och de hamnade i konflikt med varandra, och de här då lokala grupperingarna i Skärholmen och i Vårberg som tidigare varit lojal med Vårby blev då plötsligt valde olika sidor. Det ena valde Foxtrot, det andra valde Vårby, och efter det så har det liksom blivit två dödsskjutningar på två bröder från Skärholmen som då valde Vårbysidan, förstår ni? Det är ganska rörigt, men det har splittrat väldigt många. Men i grunden handlar det om narkotikamarknaden som man vill äga.
P3, Sveriges Radio.
Vi pratar om den fruktansvärda händelsen i onsdags när 39-åriga Mikael sköts ihjäl framför sin 12-åriga son, när han då, vad det verkar som, har konfronterat ett ungdomsgäng på sin väg till simhallen i Skärholmen. Och det här har ju rört upp extremt mycket känslor på alla nivåer. Från privatperson upp till högsta politiker är det ju här det enda det har pratats om i stort sett. Hur kunde det hända?
Och det ska jag svara på.
Ja.
Du har ju grottat i den här världen länge och väl.
Ja, hur kunde det här hända? Jag tror att alla som har följt den här miljön har förstått att allt kan hända. Och det, alltså så här, jag har retat mig på lite grann när jag får frågor om så här, en ny gräns som har liksom passerats.
Och, det är lite, man får lite dålig eftersmak av den där formuleringen.
But what's next då? Var ska vi tycka är nästa gräns? Ja. Nästa gräns? Så vi har ju passerat så många gränser. När 12-årige Adriana sköts ihjäl i Norsborg. Mm.
Var det då A?
Då var det liksom, wow, det här är en gräns. Mm. Det var ju en gräns. Mm. Och sen var det Einar, en artist som man så här, ska gömma sig på artister också.
Och så är mamma i Malmö som håller i sin
spädbarn.
Någon ger sig på liksom en gängmedlems mamma skjuter ihjäl i Uppsala.
Ja, och alltså, jag tycker att det här, allt det vi pratar om är ju sånt som vi bara vet kan hända idag. Det är bara, nästa grej kan vara ännu värre och ännu värre, och då kanske flera barn som skjuts ihjäl i en drive-by-skjutning. Är det en, alltså jag tycker att vi måste komma förbi det bara, istället så här, landa i så här, okej, det här är kaotiskt och farligt, vad gör vi åt det här nu?
Men du som har träffat väldigt mycket folk i den här miljön, finns det någonting, är det så att de är man helt gränslös? Skiter man fullständigt i? Spelar det ingen roll? För det känns ju ändå som så här, vi pratar om placera gränser, att det ändå finns så här, att det finns någon slags moral inom gängvärlden också. Och det är därför man kanske reagerar ändå och pratar om gränser som passeras. När man skjuter ihjäl någons mamma, när man skjuter någon som står med en mamma som står med sitt spädbarn i handen. Alltså finns det någon, hur ser man på det här själva? Är det så här, jag är med i det här, jag är beredd att göra vad som helst, eller ser man i den här miljön också som så här, ja, helvete, det här är fan inte okej. Det här står vi generellt sett inte bakom.
Alltså jag började prata med de som är tonåringar, de som är vuxna kriminella. De som är vuxna och kanske är de som beställer, alltså skjutningar och så vidare, och sprängningar, resonerar typ så här: nej, men det här har gått för långt. Det har spårat ur i Sverige. Vi vill inte det här. Men varför använder ni själva de här barnsoldaterna? Då har svaret, men det är för att det är bara de som är villiga att göra de här sakerna. Alltså det är ganska som att vi är typ tvungna, ungefär så. Mm. Men det är ju helt fel resonemang också. Och när man pratar med de som är yngre så är de så pass skraja. Alla är så pass skraja för att deras vänner, de själva, deras föräldrar ska drabbas. Så då blir det en sån jävla dödsspiral där alla bara så här tvungna att ge sig in i leken. Och då är det här spelets regler, fast man egentligen inte vill det. Och jag kan ta ett exempel, en tonåring som själv har varit otroligt aktiv i att också rekrytera andra personer för den här uppdragen, som är så här, han visste inte ens hur de här ledarna såg ut. De har inte ens träffat varandra. De får en viktig uppgift. Det här är vad du ska göra, och det ger dem någon form av mening. Då ska han rekrytera, det är det han är bra på. Och de som blir rekryterade nappar på ett erbjudande på typ Instagram eller TikTok eller vad det nu är, och sen kommer de till en jäkla lägenhet där de ansluter med någon helt annan främmande person som de aldrig träffat förut. Ingen av dem har någonsin träffat ledaren i gänget, men de får ett uppdrag att skjuta någon för de helt främmande person i ett helt främmande område, och de gör det helt utan mening. Och alltså den situationen säger, tycker jag, ganska mycket om att det är kaotiskt, man utför någonting som man tycker är meningsfullt, och man gör det för att det är acceptabelt moraliskt, och i den här radikala miljön man är i så är det det som gäller.
P3, Sveriges Radio.
Det är svårt att, det är alltid som att man frågar dig, Diamant, så här, vad ska vi göra? Mm. Vad ska vi göra, Diamant, för att det ska sluta vara så här?
Ja, det är fel person att fråga. Men
du är vår enda, i alla fall i studion.
Ja, nej, men jag tror att alla vi tjatar ju samma saker, och man låter som en papegoja till slut. Att, men, det är ett uppenbart problem i Sverige som är unikt för Sverige, att vi har barnsoldater som uppenbarligen är villiga att göra det här utan att de ens har träffat ledande personerna, för små pengar, skjuta helt främmande människor. Då måste vi göra någonting åt de som är barn. Och jag frågade några ledande i den här miljön faktiskt här, men vad ska man göra åt det här då? Mm. För de tycker att jag har spårat ur själva. Och då fick jag lite oväntat till svar att straffa de som är under 18 hårdare, så att de förstår att det inte är värt det. Och då blir det också svårt för de som är vuxna att rekrytera dem. För idag vill inte de i samma utsträckning de som är 18 att utföra den uppdraget.
Men det var väl en grej förut också att man använde sig just av mindreåriga på grund av att straffet...
Det är en grej.
Det är fortfarande en grej.
Ja, det är därför...
Det är anledningen.
Det är för att man riskerar 4 års sluten ungdomsvård om man har ihjäl en annan människa. Och sen kommer man ut och är fortfarande liksom ganska radikaliserad och kan rekrytera andra på att man har fått någon status som skytt.
P3, Sveriges Radio.
Vi har pratat om den här fruktansvärda skjutningen i onsdags då den 39-åriga Mikael sköts ihjäl framför ögonen på sin 12-åriga son när han konfronterade ett ungdomsgäng. Och jag upplever att den här händelsen har på väldigt kort tid, det har blivit en spricka i samhället. På grund av att jag upplever att det är väldigt många som frågar sig frågan, vågar jag säga till efter det här? Vågar jag säga till ungdomar som kanske missköter sig på offentlig plats, som tjoar och skimmar och allting sånt där? Kommer jag våga göra det? Att folk frågar sig den frågan. Och på något sätt så är det ett samhällskontrakt som bryts i och med det här. För polisen har ju ett ansvar. Men väldigt mycket vilar ju på vuxna i samhället. Att de ska... För poliser kan ju inte finnas överallt. Vuxna ska ju ändå kunna vara med och kunna säga till vad som är rätt och riktigt. Och att folk kanske inte vågar göra det. Och att det har gått väldigt snabbt. Att det är väldigt många som frågar sig den frågan.
Och det är inte så konstigt att man ställer sig den frågan efter en sån händelse. Men jag tror att vi, hela vårt samhälle här och vart som helst i världen, bygger på att byn hjälper till att uppfostra barnen, den nya generationen. Och det kräver ju att människor vågar säga ifrån. Från att de är väldigt små, så att de lär sig gränser, tills att de också är mer i vuxen ålder. Att det stora kollektivet är ju, består kanske av 99,9% som bor i det här området som vill ha det bra. Och sen är det en liten klick som förstör. Och jag tror att om fler känner att nu måste vi säga ifrån tillsammans, så kommer den här majoriteten att vinna den här kampen mot de som förstör.
Men när du ser och har varit i den här miljön väldigt mycket, vad ser du, hur, på vilket sätt skulle vuxenvärlden kunna rå på den?
Jag menar genom att man behöver kanske inte konfrontera den här typen av ungdomar, men man kan säga till någon. Säga till polisen, säga till politikerna, hallå, vi har en öppen droghandel här. Prata med medier, vi har en öppen droghandel här. Alltså skapa opinion, att hela tiden höja sin röst och inte acceptera att det här är en del av normalbilden. För då har man ju lite grann också riskerat att det, när det blir normalt, så blir det också normalt för barnen som växer upp att det är så här ska se ut. Då kanske till och med blir en alternativ karriär för barnen som bara, men det här kan jag också göra om jag inte lyckas i skolan eller liknande.
Jag är liksom orolig bara för att den vanliga, citat, vanliga sociala samhälleliga insatsen liksom inte räcker till, för att det här handlar om, alltså nästan en psykologisk mekanism som kan jämföras med så sekter eller liksom, alltså jag tänker på så här, kanske liksom läskiga paralleller att dra, men jag tänker på så här IS, alltså så här, det känns som att så här social och skola, alltså det är ett mycket större eller psykologiskt problem som händer de här personerna i de här miljöerna som är så mycket svårare att rå på liksom. Är det att vara lite för drastisk och kalla det för sekt?
Nej, jag tycker att man kan säga sektliknande, för det är så jag upplever själv också, att när man är i den här miljön så blir man så otroligt lojal till den, fast alltså man tappar helt grepp om allting annat. Men just när det är en liten sekt som är väldigt sluten, så måste ju också den stora majoriteten hjälpas åt att så här, se de här personerna och rycka ur dem ur den här sekten. För socialtjänsten, skolan, polisen, alla, de här kommer inte räcka till. De måste den stora majoriteten, den här byn, hjälpas åt och ta över kontrollen på något sätt.
Upplever du, för att det kan ju ske händelser i samhället som folk reagerar på alla samhälleliga nivåer, men att det sen ebbar ut. Ser du att det här skulle kunna vara någon slags vändpunkt?
Kanske för just det området, att nu har det blivit, alltså den ilska jag upplevde när jag var på plats och frustration, det var, alltså jag skulle nog inte våga vara där om jag var en av de här ungarna, i närtid i alla fall. Så jag tror att det kan få en påverkan lokalt, men problemet är ju att vi har så många liknande scener eller vad man ska säga, platser i vårt land där andra ungdomar fortsätter liksom fylla på. Så det kräver att den här folkrörelsen eller ilskan, engagemanget från hela samhället och inte bara sociala polisen och så vidare ska väckas upp och agera, utan det kräver verkligen en sån total jäkla folkrörelse, tror jag, där alla hjälps åt så att inte man känner sig rädd för att nu kommer det hända någonting om jag ser till. Du ska veta att jag måste säga till, för vi är många och kanske fler som säger till hela tiden så att det inte blir värt att stå där.
Det är som att man ska etablera någon slags ny kultur nästan. Känns svårt.
Nej, men så här, gränssättning. Det är viktigt att sätta gränser och säga till, bara, vad gör du här? Vad gör du här? Varje dag? Till slut blir det jobbet, tror jag. Om man gör det också i välmening. Inte nödvändigtvis konfronteras, men så här, grabbar, vad gör ni här? Jag känner igen din mamma, hör av sig till mamman eller till pappan om de finns med i bilden och så vidare.
Diamant Salihu, tack så mycket för att du tog dig tid att komma till morgonpasset.
Tack.
P3, Sveriges Radio.
Ja, vissa tar emot mutor här inne.
Hur menar du?
Det kommer mackor.
Mm.
Ja.
Vår förhållandevis nya researcher, ja. Matilda, som liksom, ja, men en av pelarna i, ja, allt som sägs av relevans, ja, i det här programmet.
Bland annat det du sa nyss, manuskrivet av Matilda.
Ja, men liksom, allt det vi säger som har liksom relevans,
ja,
det är ju liksom inte vår förtjänst.
Nej.
Men allting som är liksom dumt, mm, det är vår förtjänst.
Just det, ja, just det. Så är det.
Så att relevansen görs av Matilda och Ellen bland annat. Och då kommer Matilda hit och ska
kanske
hälsa
många
på.
Som tänker, ja, men David då, han säger ju aldrig någonting om relevans. Nej, men jag läser
inte manus.
Du läser
inte heller manus.
Nej, precis, så är det.
Ja, Matilda i alla fall, som då är pelaren av relevans i morgonpasset, kommer in och bara säger, jag köpte lite mackor till er.
Jag vet. Och det är så, man vill så gärna att man ska ta det på ett positivt sätt. Man vill ju gärna göra det.
Mm, men
jag kan inte ignorera personen som är långt bak i mitt huvud och pratar med mig konstant och säger det. Det är bara för att hon är på en provanställning fortfarande.
Tror du att vi kan påverka det genom att vi har fått,
ja,
mackor?
Men det är det hon...
Ja, ta alla med dig.
Ja, jag förstår. Ja, men kom tillbaka sen när du har din tillsvidareanställning.
In this economy.
Mm. Ja, men vi får väl äta den då.
Jag vill ha utan skinka, tack, för jag bryr mig om klimatet.
Då tar jag din skinka.
P3, Sveriges Radio.
Vill du ha apnytt?
Ja. Ja, det vill jag ha.
Jag har två saker om apor.
Kan vi föra en liten jingle? Då var det apnytt. Då var det apnytt.
Apnytt! Tänk att jag levererar på en sådan nivå each and every single time.
Jag kan ju gäspa som en apa.
Säg, visa. Ja, det var inte så mycket ljud.
Nej, vänta.
Varför är det en apa?
Nej, jag vet inte, det är så de gör.
Okej, du kan ha rätt. Ja. Jag bara kan inte tillräckligt mycket om apgäsp.
Nej. Jag nailar den inte heller, men det är tidigt på morgonen.
Jag förstår. Nej, okej, apnytt 1. Inte så intressant, men lite på temat goda nyheter.
Ja.
Jag läser från SVT. Här tar djurparksgorillan Fobo första språnget ut i frihet.
Aha.
Varje år avlivas mängder av djurparksdjur. Det föds helt enkelt fler djur än vad djurparkerna behöver och kan ta hand om. I ett unikt projekt jobbar en djurparksägare i England med att återintroducera zoogorillor i det vilda Kongo.
Mm.
Något som visar sig vara en lång och dyr process. Bla 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 bla. Men det är i alla fall, den goda nyheten är, här kommer Fobo ut i frihet.
Ja.
Ja, apnyhet 1. Apnyhet 2,
ja,
det är ett klipp eller en bild eller sådär som jag har stött på de senaste dagarna. Och det handlar om en chimp, det är väl en schimpans då?
Det är det.
Antar jag.
Ja.
Som har då alopecia.
Ja.
Alltså det som ju vår kollega Magga har, inga övriga jämförelser.
Nej.
Men det handlar ju om att man alltså inte har, alltså man tappar hår helt
just
enkelt.
Det.
Och det som är så intressant med den här apan är att eftersom den inte har någon päls så ser man mycket mer definierat hur apkroppen och alltså ser ut.
Mm-hmm.
Och det är så
sexigt.
Nej, det är det inte, David, utan det är liksom lite obehagligt, för att här närmar jag mig känslan av uncanny valley, för att när de inte har någon päls,
nej,
då ser man hur, yeah, nära besläktade vi är med dem.
Jaså.
Alltså det är liksom som en människo, alltså bara så här. Vi ska få se lite. Det här är en ganska dålig bild på honom. Alopecia-chimpen.
Ja.
Ser du?
Ja.
Det där är människoarmar.
Är det en hel människokropp?
Nej, men det är en hel människokropp. Ja. Alltså man ser inte det lika bra när den har päls.
Alltså bättre, mycket bättre kropp än många människor.
Väldigt mycket,
mycket bättre.
Mycket
människokropp än många människor.
Ja, men det är så, det blir liksom nästan, det är fascinerande och jag blir också lite
alltså,
så här.
Alltså sätt ett människoansikte på det där.
Ja, då är det bara någon som går lite
då hade du väl inte tyckt att det inte var sexigt? Alltså kroppen tycker du är sexig. Är det inte en sexig kropp?
Varför måste du?
Jag bara för jag är ärligt. Ja men det är väl det.
Jag håller för ansiktet. Ja.
Sätt en påse på.
Alltså armarna är lite sexiga.
Ja, jag säger det.
Ja, armarna är lite sexiga absolut. Mm. Men sen kommer vi till bakkroppen och då blir det märkligt. Så får man se ut.
Märkligt, men märkligt behöver inte betyda dåligt.
Jo, men det är liksom det är lite det är som en liten konstig tant bakkropp med väldigt mycket muskler.
Ja.
Vilket inte får mig att pirra till, men jag dömer ingen.
Nej.
Men armarna, absolut. Det händer något. Vältränad
tantrumpa. Det är väl ändå inget med
jag
de liksom, där armarna.
Jag har studerat den här apan och bara så här, det är så märkligt att vi är så lika. Ja, slut på apnytt.
P3, Sveriges Radio.
Har du sett Los Cojones?
Cojones?
På den.
The Balls.
Men, för pälsen är nämligen borta också från that area.
Ja, det är det.
Men väl stora?
Just det, det behövs ingen vit där.
Nej, precis. Det är, för er damer och herrar som uppskattar Los Grandes Cojones så är detta en apa för dig.
Mm, Los Grandes Cojones without... El público, det här i.
El här i, el público.
Ja, det här har verkligen vit. Heter det inte då?
Jo.
Fittan sticker fram, fittan sticker fram. Hård och hård, hård och hård.
Icon.
Ja, fittan sticker fram. Okay. Men är den hård och är den hårig?
Och det har ni kollat på Petra Nyheter-redaktionen?
Ja, vi har gått till botten med detta.
Ja.
Nej, men det har kommit starka reaktioner på USA:s nya landslagsdräkt för kvinnor inför OS. Det är OS i sommar.
Mm-hmm.
I Paris.
Paris.
Ja, och förra veckan så var det då dags för fashion show i Paris. Fan, jag hade skrivit ut bilder, men jag glömde dem. Kanske Carmen kan komma in med dem. Men det är då Nike som har tillverkat landslagsdräkter för friidrottare och det är bland annat Tyskland och USA som ska bära de här dräkterna. Och nu kommer hon.
Tack Carmen.
Live and direct.
Tack Carmen.
Vad har vi här då?
Skulle ni känna er bekväma med att hoppa och springa i de här dräkterna inför en miljon publik?
Nej.
Men det här är väl sånt som de har alltid på sig?
Nej, David.
Eller vad pratar man för sport?
Friidrott.
Friidrott. Men det här, är det inte sånt här folk har på sig? Folk har ju på sig ännu mindre än så här i vanliga
fall. Kan du beskriva?
Det är baddräkter.
Ja.
Alltså den kvinnliga, för det här är ju en manlig outfit och en kvinnlig då, I guess. Och den manliga är ju, alltså snortajt, det är ju alla såna här friidrottskläder. Och så är det cykelbyxor och linne och så.
Mm.
Och den kvinnliga är ju också det. Men grejen med det här är ju verkligen att den så att säga triangeln som ska vara framför...
Mm.
Mutationen är ju väldigt, väldigt sparsmakad.
Ja.
De går väldigt, den är väldigt smal och går ganska... Det är som en Baywatch-baddräkt.
Men har ni sett friidrott?
Ja.
Jo,
det är
du...
ju väldigt... Ibland så är det ju inte så här. Det kan ju vara liksom bara ännu mindre små trosor som de har på sig.
Mm. Jag är dåligt insatt, men spontant så kan jag förstå...
Ja, absolut. Man förstår
att
ju.
Om det här är den officiella liksom, amerikanska landslagsdräkten så kan jag förstå att om man som kvinnlig idrottare känner det här innebär att jag kommer behöva så att säga gå på en Brazilian och det tycker inte jag ska ingå i mitt jobb som idrottare.
Just det.
Ja, men det är framförallt det är bara den kvinnliga dräkten som folk har reagerat på. Herrarnas har ju då
jag tror att Frankrike är mer täckande så att säga.
Nej men en av dem som har reagerat på det här är den tidigare landslagslöparen Lauren Flashman från USA. Hon tycker att den här dräkten är sexistisk och skriver på Insta att om den här dräkten verkligen var optimerad för prestation så hade män också haft den dräkten. Hon skriver att det här är inte en elitidrottsutrustning utan en dräkt född av patriarkala krafter. Alltså problemet som hon ser det är att liksom om man har en sån här dräkt när man ska prestera på topp så skäls en del av ens hjärnutrymme till att behöva tänka på sitt
kön. Att den inte ska åka åt sidan så att säga.
Ja. Och det ska man helt enkelt behöva göra då som en professionell idrottare. Och det är också en komiker som har gjort ett joke om det här. Hon är inte bara komiker utan också löpare. Men hon har gjort en sån joke-video, ett litet kammarspel där hon liksom låtsas att hon har kommit med i landslaget och fått hem då sitt startkit inför OS. Och hon har då överdrivet och gjort den här en ännu smalare muttäckardel på sin dräkt. Och så visar hon vad hon fick med mer. Det är liksom ett läppglans och ett vaxkit så att hon kan vaxa sig. Och så säger hon så här: oh wow, de bekostar tydligen också en hysterektomi. Alltså att man tar bort hela livmodern så att man inte ska få mens. Ja, för det vill man absolut inte råka ut för i den dräkten. Och ett bonusjoke i kommentarerna är en som skriver: undrar vilka läppar det där läppglanset är till för?
Hysterektomi, heter det så? Hysterekt.
Ja, alltså,
är det därifrån hysterisk kommer?
Det är ju så. Det var ju, alltså, det var ju någonting att livmodern vandrar runt i kroppen.
Och skapar hysteri.
Ja, det var liksom så man tänkte.
Where's the lie?
Ja, precis. ja, det är om det. Nike säger i alla fall till New York Times att det här är inte den enda dräkten, utan att de tillverkar en massa olika modeller av plagg för olika tillfällen och kön. Så att det ska bli spännande att se om de väljer då att ha den här dräkten när det är dags för OS i Paris.
Trodde Nike hade sagt ja, Nike har ju också uttalat sig kring det här. De säger bara, just do it.
Just do it, just shave
göra. Just shave, bra. Ja, okej. Okay. Vi får väl se hur det här spelar ut då.
Undrar hur den där dräkten skulle se ut på schimpansen utan hår. Mm. Det spännande. Vi här, ni kan ta med er genom dagen.
Jag säger bara, fan vad ni klagar, kvinnor.
Vad är det nu då?
Ja, men så här, det här är ju inte... Så här, jag har ju gjort det här. Jag har ju gått på truppgymnastik.
Och haft sån
en sån liten...
Och en gång på en tävling... när vi var i typ Eskilstuna eller någonting, så sa han så här: nu har vi köpt nya, då har vi köpt nya tävlingskläder till er. De hänger i omklädningsrummet. Så gick man in i omklädningsrummet och bara, oj, nu måste vi gå in på kvinnornas omklädningsrum, för här hänger det kvinnliga baddräkter.
Det hade du på dig.
Röda kvinnliga baddräkter. Uh-huh. Men det var ju till oss då. Uh-huh. Men det var ju bara att det var tillhörande röda shorts. Uh-huh. Så att man skulle ha på sig, så skulle det se ut som att vi hade på oss ett tajt rött linne. Uh-huh. Men vi alla visste ju att under allt det här så har vi på... Det var ju innan folk hade fått på sig sina shorts, så såg det ju väldigt
gulligt ut
där inne i omklädningsrummet.
Ja,
och det ska jag säga, det var mer revealing än det här. Mm. Ja.
Så att, du hur obekvämt det kan vara.
Om jag
klarade
det. Men
du fick i alla fall shorts över.
Ja, precis. Man fick välja. Men ja, absolut. Det här får vi väl se då, ifall det blir så här i slutändan. Eller om det kommer något mera täckande från Nikes sida. Mm. Tack så mycket, Babs.
Tack.
P3, Sveriges Radio.
Nu blundar jag för att kolla då. Från det här blev ju en stor grej i Love is Blind, där det var en av killarna som inte kom ihåg vad tjejen hade för ögonfärg. Och då blev hon väldigt upprörd över det. Vad har jag för ögonfärg?
Jag skulle säga att du har... Jag är inte så bra på det här, men jag skulle säga att du har...
Hur mycket uppmärksamhet har du ägnat mig ändå?
Jo, men du skyr också ögonkontakt på ett lite obehagligt sätt. Du blundar nu. Jag skulle säga blå, men med ett melerat inslag. Möjligen grå eller grön.
Okej, du får säga en.
Möjligen att du har lite blågröna ögon.
Du har inget... Okej, men du vet inte.
Jag vet att du inte har bruna ögon.
Jag har inte bruna ögon. Nej,
det har du inte. Men de är blå, men kan vara lite åt grå eller åt gröna hållet.
Ja, okej. Okay. Jag har ju gröna ögon.
Har du?
Ja. Har du?
Ja, men det har du nu då? När jag ser... Okej, jag blundar. Nu hann du se. Mm. Men jag har ju... För tyvärr har jag ju ingen ögonfärg.
Nej, du har ingen ögonfärg.
Eller hur?
Nej.
Det här är ingen färg.
Nej, det är ingen färg alls.
Jag är nös.
Ja, du... Allergisk mot
ögonfärg. Diskussioner om ögonfärg.
Ja, jag förstår.
Ja, du har faktiskt väldigt gröna ögon. Ja. Fint. Men du har ju alltid keps och då skuggar det, så det är lite svårt att...
Ja. Mm. Nej, jag vill liksom inte attrahera dig för mycket.
Nej. Nej. Du lyckas. Ja.
För det är ju nämligen så att man kan tyda väldigt mycket på ögonfärg, verkar det som. Bruna, blå, det här skriver dagens.se via msn.com eller tvärtom.
MSNs största enda läsare. Det är det. Det är liksom prime konsument av läsare. Det är David Reed.
Bruna, blåa, gröna eller gråaktiga. Din ögonfärg berättar otroligt mycket om din personlighet.
Det här känns lite skallmäteri.
Ja, det, och också, känns det också, inte också lite sådär när folk håller på att prata om sina stjärntecken?
Jo, men jag tycker det är svårt. Alltså, ögonfärg är ju också någonting som liksom, vad heter det, speglar lite varifrån i världen man kan komma.
Ja.
I alla fall i liksom generellt sett. Och då ska vi börja kategorisera in människor efter ögonfärg.
Ja, vi har ju tidigare pratat om hårfärg. Ja. Och där är vi ju väldigt duktiga sedan tidigare. Att så ha fördomar kring. Bland annat har vi pratat om, ja, men, vi behöver inte ens prata om svart hår. Jag menar, det, om något är väl avverkat. Ja. Men då har vi pratat också om rött hår. Mm. Och att, vad är det? Att ni är lite galna. Eller vad är, det, vad är fördomen?
Typ, fördomarna och eventuellt sanningarna är ju typ att vi tål smärta lite mer. Att vi typ, medicin funkar inte riktigt lika bra på oss. Vi måste ha högre doser.
Ja, just det.
Men sen också att vi är lite full i fan. Typ.
Ja, just det. Det är någonting. Det är för hög neandertalare.
Någonting, Kalle Weising, är
ja, det,
ju.
Är det.
Det ser man ju på katter. För orangea katter är ju objektivt det stördaste
det.
Vi har.
Just det. Du berättade om det. Att det är ingen som vill ha en röd katt.
Jo, det finns det många som vill, men man är medveten om att det är Kalle colon Weising.
Just det, det är det. Och vet du vad jag fick höra? Det där verkar liksom vara en röd tråd i liksom, djurvärlden också.
Mm-hmm.
Alltså, för jag fick höra nu i helgen så här, ja, en röd häst, det ska man inte ha.
Är det så?
Ja, att det är någonting med röda hästar.
Hmm.
Ja, men det är väl också, det är väl liksom naturens varningsfärg på något sätt.
Ja, det är väl så. Red flags.
Då i alla
men vad
fall.
Säger ögonfärgen om vår personlighet?
Vad vill du höra? Vilken färg vill du höra om?
Ja, jag vill höra om...
Det finns inte ingen färg.
Nej, det är det. Då måste jag tror att jag har blå, grå,
ja, vi tar,
gröna.
Alltså gråa det... ögon finns och blåa ögon finns.
Okay.
Gråa ögon, ska vi köra den då? Den är väl närmast
det
är
nej, det är närmast blå ändå.
Okay. Mm. Blåögda är kända för sin för deras intelligens, inte min då, sociala medvetenhet och deras förmåga att navigera genom känslomässiga dilemman med nåd. Denna ögonfärg står för en varsamhet och ett djupt inre, vilket ofta missuppfattas som form av tillbakadragenhet. Skrapar man på ytan finner man ett hjärta som är fyllt med kärlek, lojalitet och outtröttlig styrka.
Det måste jag ha hört alltså, i hela mitt liv.
I hela ditt liv, mm. Hela någons liv.
Ja, men det är, jag känner ju så fruktansvärt många med blå ögon.
Ja.
Och ingenting
stämmer
på liksom, alltså det finns hela skalan.
Ja.
Allt från liksom det dummaste till det smartaste. Alltså, ja. Det går inte. Jag kan inte ställa upp på den här dumma rapporteringen.
Jag ställer upp på min.
Mm, gröna
ögon.
Ja, gröna ögon, kul. Min kille också gröna ögon.
Ja, det får vi se. De med gröna ögon utstrålar mystik,
ja,
och kreativitet. Och besitter ett lugn mitt i stormen. De är kända för sin passionerade hängivenhet i relationer, deras tålamod och deras intelligens. Den sällsynta gröna färgen i ögonen symboliserar en harmonisk balans mellan känsla och förnuft. Vilket ger en förtrollande och karismatisk personlighet. Det är 100% sant. På gröna, blåa var lite...
Bruna då, vad är det?
Bruna ögon. Personer med bruna ögon är ofta kriminella. Sitter inne på väldigt långa fängelsestraff och ska utvisas. Nej, det står inte. Jag skojar bara. Personer med bruna ögon är kända för deras självständighet, praktiska tillvägagångssätt och extroverta personlighet. De utstrålar mental styrka och vänlighet och deras naturliga karisma och varma hjärtan attraherar andra. Deras förmåga att hantera livets förändliga flöden med både lugn och beslutsamhet gör dem till pålitliga och värdefulla vänner. Stäng gränserna. Nej, jag skojar,
det står inte heller.
Nej. Ja.
Nej, skitnyhet.
Det är bara gröna som stämmer till 100%.
Mm.
P3, Sveriges Radio.
Hur är du när du liksom tar tag och städar? Svår fråga.
Vad sa du för något?
Ja, men jag har ju röjt i helgen.
Vad sa du? Hur är jag när jag...
När du tar tag liksom och städar, alltså tar tag i ett utrymme, typ så här. Okej, okay, idag är dagen jag gör garaget. Eller du vet sådär.
Ja. Här på något sätt så klaffar det inte riktigt hemma.
Nej.
Eftersom min kära fru, hon är ju en sån som är så här, direkt när det är stök, mm, efter typ en middag eller lunch eller någonting sånt där, alla barnen har ställt sina tallrikar på diskbänken. Efter maten då är jag så här direkt jäsa, då går jag in i ett jäs-mode.
Mm, det går inte, man måste riva av allt.
Ja, hon riva av det. Hon mår inte bra när det står grejer på ytor och sånt, yeah, där.
Yeah, yeah.
Och sen så går hon och plockar och sen så kan det bli irritation eftersom jag kanske inte är anet direkt.
Nej. Men du hade kunnat tänka dig att göra det med lite senare.
Ja, men jag är mer än så här, låt det pile up. Mm. Och sen så när jag liksom tröttnat på att det är så som det är, då är jag med så här, nu gör jag allting och sen så bara tills jag är liksom helt slut.
Mardröm.
Ja, jo, men precis. Ja. Men det är fortfarande så att jag, det är inte så att jag har tänkt skita i att göra det.
Nej.
Så det är inte så att, men det är mer att hon,
det blir ju då att hon
gör det på grund av att det, ja, men jag kan tänka att det är många som är har det så att det är så här, ja, men man, den ena är så att så här, jag behöver göra det nu när det är när det är stökigt, annars mår jag dåligt. Medan den andra är så här, jag hade också tänkt göra det där, men det blir stressigt när du går och gör det direkt för mig. Jag måste väl också kunna, jag vet inte vem som har rätt.
Nej. Nej, det slutar ju med...
Men det blir alltid så att den som gör det direkt får rätt.
Ja, men precis. För då har ju den gjort disken, ja.
Ja.
Man kanske måste starta en kompromiss där. Att så här, vissa dagar gör du det, fast senare. Och vissa dagar gör det. Skitsamma.
Ja, just det.
Ja, men jag har ju röjt ur sommarstuga i helgen med min pappa och min kille. Och jag och pappa är ju väldigt lika på det sättet att vi är ju väldigt mycket så här... Vi fastnar ju hela tiden. Kolla här. Åh, vilket fotoalbum, du vet.
Ja.
Kolla den här. Undrar om inte den där stolen... Jag har sett någon annan. Undrar om inte den stod i en sommarstuga som... Blablabla. Kolla den här hatten. Kolla den här hatten. Alltså, vet, man kommer liksom ingen vart. För att man fastnar i allting och ska prova saker. Och bara, kolla, du leker med saker man hittar. Och så ser min kille då som är så platschef. Och jag säger, jättekul, fin hatt. Hörrni?
Ja. Har noll affektionsvärde till sakerna. Noll. För han kommer utifrån.
Och bara så, projektleder hela liksom. Alltså det var verkligen som att när vi var klara, du vet, när man bara sätter sig ner och det känns som att dammet liksom sjunker i utrymmet. Och man bara så helt svettig och utbränd. Typ. Ja. Men det är roligt det där, jag har aldrig kunnat städa för att jag fastnar överallt hela tiden. Det slutar med att jag så går runt med typ, när jag städar hemma, eller röjer ut en garderob eller whatever. Det slutar med att jag går runt med så här klackskor, typ en så här pannband med en fjäder jag har haft på någon 20-talsfest för 10 år sedan. Ja. Typ så här, har börjat liksom strukturera upp och bygga ett nytt så här system i ett kollegieblock som var fint som jag hittade. Där jag tänker så här skulle jag kunna ha odlingskalender. Så bara sitter jag där i klackskor, fjäder och skriver en odlingskalender. Länder.
Ja.
Och runt mig så ser det ut som liksom ett Pompeji av ruiner.
Ja.
Och jag undrar, är inte det ADHD så att säga?
Alltså, ja, men det har du ju till 100%.
Det måste ju vara så.
Ja, ja, visst, verkligen. Du behöver ju ha din kille i närheten som är liksom, kör en sån Anders Övergård-grej.
Ja, 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 ja.
Att alltså, han trycker verkligen upp dig mot en vägg in och strypgrepp eller något sånt.
Ja, absolut.
Eller något sånt. Jag vet inte exakt hur det gick till där. Nej, någonting med en golfbil, alkoholstryp. Ja. Skitsamma.
Hej då.
P3, Sveriges Radio.
Min man med ADHD prokrastinerar all städning / röj på grund av själen lämnar kroppen när han måste göra något han inte tycker om. Istället sitter han och planerar inför städning / röj i flera dagar / månader innan han kommer igång. Och då har jag redan hunnit städa, röja, byggt ett nytt hus, tagit barnen till examen, bytt jobb, skaffat ny frisyr. Ja, från fru med annan sorts ADHD.
Ja.
Ja.
Nej, det är ju verkligen alltså dampfiorna.
Ja.
Det är liksom, det här är exempel på, för det verkar som att båda personerna har ADHD.
Ja.
Och det här är verkligen exempel på hur dampfiorna både bygger och skälper detta land.
Ja, verkligen. Men kan du få en känsla av när någon säger till dig och så här, men du, disken, ska du ta den kanske? Att ändå frasen så här, att det finns en känsla inom en som är så här, men jag är ju känd.
P3, Sveriges Radio.
Jag har ett hål.
Privata hål. Välkommen hit.
Äntligen.
Ja.
Äntligen.
Äntligen hemma i mitt privata. Och på väg hit, hem till Sverige, så började jag fundera på varför det är sån skillnad mellan flygplatspersonal och flygplanspersonal.
Mm. Utveckla.
Alltså det är ju flygplanspersonal är ju den absolut trevligaste, mest liksom förstående och liksom de står ut med vad som är, folk som inte ens kan knäppa ett bälte, en vuxen människa som inte kan få ihop liksom som det enklaste bältet av alla. Mm. De har sånt överseende och är så ja, absolut, jag hjälper dig med allt. Skillnad är det ju dock precis innan när man är på flygplatsen. Då blir man ju behandlad som alltså den värsta människan i världen.
Plötage.
Ja.
Och det har du blivit utsatt?
Ja, jag blev så utsatt. Mm. Precis när vi skulle gå på planet så var det liksom så här, ja, nej, nu ska grupp två gå på. Och jag och fotograf Thomas Kragné var så här, det är nog vi som ska gå på nu. Men så står det liksom, vet, en hord av 15-åringar. De känns som 15-åringar, men jag tror att de var äldre. Som står i vägen och är så här, ska vi köa bakom de här? Och de bara, nej, kom fram. Är det en man som står där längst fram och är så, kom fram. Och sen så går vi förbi honom och jag står ju där med min biljett i högsta hugg. Och så står det liksom en kvinna där som jag först tänker så här, hon ska nog kolla biljetten. Men hon står liksom, sättet som hon står signalerar verkligen så här, jag ska inte kolla någons biljett.
Nähä.
Utan jag bara står här.
Ja.
För att hon liksom, hon tittar ner och hon tittar bort. Så hon försöker inte möta min blick. Så är så här, nu vet hur det är med självskanning överallt nu. Så är det så här, jag blippar den precis här borta. Och sen så när jag har gått tre steg så har jag liksom så här, hallå! Mm. Halt! Ja. Och jag bara så här, oj förlåt, sorry. Och så visar hon bara, men det sjuka är så, absolut gör du fel. Men hon var så arg.
Ja.
Alltså hon verkligen var så, hon bara, så stod och skakade på. Det kändes som att hon typ så här reflekterade över, ska jag ens släppa ombord den här slynan på vårt plan?
Ja.
För det hade, får man så här, second time. Alltså, hon stod liksom och skakade på huvudet och var så här, du är vi den här med passport, och var så arg. För tydligen så hade typ någon tidigare gjort samma misstag. Ja, och då tar hon ut det på mig. Istället för att kanske då rannsaka dig själv lite grann. Ja.
Varför görs det här misstaget när jag står här?
Det har gått tre minuter och två personer har alltså missat dig.
Ja.
Den här viktiga uppgiften som du har. Ja. Kanske att du sänder ut lite fel signaler, madame.
Just det. Det här var någon i Bryssel då, antar jag. Ja.
Ja, men sen går man ombord och då är det så, bonjour.
Ja, just det.
Bonjour.
Ja, svaret är väl att flygbolagen konkurrerar ju om kunder.
Just det.
Och där behöver service uppstå då. Mm. För att det, man vill inte flyga med något otrevligt. Flygplatser behöver du åka till. Det finns ingen konkurrens att det är så här, nej, men ska vi inte bara flyga från Västerås
istället?
Det är så trevligt.
Vet du, jag tycker faktiskt att Skavsta är ändå, alltså så här, man väljer
var
ju
inte. Alltid vara en kille. Kommer alltid vara.
Nej, man väljer ju inte flygplats.
Nej,
om man inte. Ska vi ta det från Skurup?
Ja, men vet du vad? Det var länge sedan. Ja, vi testar.
Det är så trevligt. Ja. Utan det är så här, flygplatser, de behöver inte konkurrera. Utan ni behöver komma hit. Och i och med det så behöver inte vi oroa oss. Ni kommer komma hit och vi skiter i.
Fördom. Mm. Landvetter.
Oh.
Så trevliga.
Oh, så bra.
Kan inte Landvetter vara Sveriges trevligaste flygplats? Det är bara en fördom jag har.
Men det är så konstigt eftersom så här, Landvetter, Sveriges trevligaste flygplats, men också Sveriges eller världens sämsta flighter.
Jaha, är det så?
Ja. Det är så här, vad trevlig flygplats. Här vill jag flyga ifrån, men ingenstans av det vi erbjuder.
De flyger ju typ till Arlanda och sen vidare.
Ja, precis. Och det är därför man åker därifrån, för att man ska till Arlanda.
Åh, Landvetter.
Ja,
där är vi trevliga.
Ja.
Det kan ni göra banderoll av. Välkommen till Sveriges trevligaste flygplats. Enligt Morgonpasset.
Ja. Du har jobbat på Arlanda. Var det inte, är det inte väldigt otrevligt där?
Fruktansvärt otrevligt.
Ja, visst är det det?
Fruktansvärt otrevligt.
Fina.
Ja. Nej, men det, jag vet inte. Jag är ju en del av, jag var ju nere på plattan så att säga.
Ja, jag förstår.
Det är så vi kallar det. Ja. Där nere bland flygplanen. Mm. Och ja, nej, men det.
Lite sexigt faktiskt.
Ja, jag var väldigt, väldigt sexig då.
Men det är lite sexigt att utstyrseln. Ha jobbat där nere på plattan.
Ja. Men jag tyckte ju att det var coolt också. Och det, vet du hur man mäter hierarkin på Arlanda?
Nej.
Det är vart man har tillträde med sitt passerkort.
Ja, just det.
Ju mer färg du har på olika färger. Jag tror att det var lila, då var det så här, du går över, gå överallt. Vart du vill om du vill. Ja. Och sen så hade jag var så här, du får vara i plattan och typ någon gate kanske.
Ja.
Men sen vill vi inte se dig någon annanstans.
Babs, de är döda för mig.
Ja, tack.
Det var mitt hår. Ja, det var Babs privata hår.
Hej David, Skurup är en by, inte en flygplats. Det heter Sturup. Det skriver Daniel
som kan
dra åt Helriks FM.
P3, Sveriges Radio.
Säg en kille från Uppsala som inte jobbar på Plattan på Arlanda, är det någon som skriver. Jag kan inte.
Nej, jag vet bara en kille från Uppsala, och det är David. Och du har jobbat på Plattan på eller på Arlanda.
Ja, det är samma sak. Säg en tjej från Uppsala som inte har jobbat i check-in-disken.
Ja, är det så?
Jag antar det. Jag kan tyvärr inte säga någon tjej som har gjort det, men jag vill liksom väga upp det här lite grann.
Jag fattar.
Men ja, det är ju det där när engelskan kopplas på utomlands. Jag har ju flera såna där. Jag pick a long food har vi ju tagit tidigare.
Do you have pick a long food? Istället för take away.
Ja, min fru skäms så mycket för mig när jag är utomlands. För att jag drar mig inte för att prata engelska.
Jättevint.
Jag kan jättebra engelska. Jag formulerar mig som en amerikan. Och är så, det är så... What state are you from? Det är mer så. Inte så här, är du amerikan? Utan det är så här, det förutsätter
vi. De förutsätter, ja.
What state? Det är mer så. Men sen så är det ju då att man formulerar sig kanske inte så perfekt. Utan, ja men jag har ju tagit pick a long food, det var ju så här, kan jag ta med det här? Har ni hämt mat så jag kan ta med det här?
Varför du så vuxna barn?
Nej, det var när vi skulle gå igenom passkontrollen. Då ville jag veta så här, för jag upplevde att de gick en och en fram till passkontrollen. Men ibland så var det några som gick som en grupp så här. Och det är så här, då gick jag fram och frågade så här, can we go as a group as well? Is it okay if we go the whole group? Och de bara, yes, how many are you in your group? No, it's just me. Och då var det väldigt mycket så, ansiktet i handflatorna på min fru.
Men var det inte också att du sa, to grown up?
Ja, vi skulle in på Tivoli i Köpenhamn. Och då ska man ju egentligen säga så här, two adults. Och jag bara, we are two grown-ups. Alltså det var verkligen så. Som att jag var Tom Hanks i den där filmen när han liksom var ett barn och blivit vuxen. Så.
Big eller vad
det är. Att man är tvungen att liksom så här, we are grown-ups.
We are grown-up.
Two tickets for two grown-up people. We grown-up.
Do you have food to pick along?
När vi var i London också så var det så här, någon som hade så... Jag kommer inte ihåg ifall det var oliver eller ost eller choklad. Jag tror det var choklad. Var det så här, och så något stånd då. Så stod de där med och sålde chokladpraliner eller vad det var. Och jag var så här, vad goda är väl. Vad är det han som har gjort det här? Och då... Eller jag ville veta så här, är det här, har du bara köpt det här från någon butik? Eller är det här hemgjort? Är det liksom du som har gjort det? Vad bra du är i så fall. För det här känns proffsigt liksom. Då sa jag så här, who did this? Och han bara, what? No, we have a permit. Så här, jag bara, no, who did it? Who did this? Who did this?
Who did this chocolate? Ba, no.
Who made this? Var hon tvungen att bryta in.
Who did this chocolate?
No, who did this?
Who did this? Delicious. This chocolate is very delicious and I want to know who did.
Who did this? Because I want to pick it along. Can I make it a pick along food for two grown-ups?
Can I also have a sucking pipe to my beverage?
P3, Sveriges Radio.
Vet du vad jag är sugen på? Jag är sugen på...
Såsasåla!
Ja, det är dåligt. Goläsk Långberg. Nej, jag är sugen på att få riktigt mycket facepalm-mail från våra lyssnare.
Facepalm?
Alltså så här, men vet du inte det här?
Nej.
Alltså den stämningen, det är jag sugen på. Och därför ska jag prata om det som kommer nu. Det är ju inte bara vi som fokuserar på det stora EU-korkgate.
Nej.
Vi har ju skickat liksom Babs och Thomas till Bryssel för att reda i det här med att korkarna ska sitta kvar på förpackningarna. Blalala. Folk som har lyssnat senaste veckan vet vad vi pratar om. Mm. Det pratas ju om på flera olika ställen, bland annat på P4 Sjuhärad. Som
är Sveriges absolut främsta redaktion.
Lokala redaktion.
Ja.
Det ska ni ha. Alltså morgonpasset. Vi går ofta till P4 Sjuhärad när det är liksom lite tört och vi är så här, vad händer i Sverige? Vad händer i världen? Då är liksom P4 Sjuhärad, det är ofta där man hittar goda grejer.
Ja, men det är liksom, det är CNN, det är BBC och MSN. Så Al Jazeera, MSN.se och P4
Sjuhärad.
Framförallt P4.
Och det är ju Sjuhärad, det är ju Borås.
Alltså det är så här, det är ingen som vet vad det Sjuhärad är.
Jag tror att det är Borås-trakten och det är ju kul för Borås har ju generellt, de kämpar ju i underläge.
Det är därför de säger så här, nej vi är Sjuhärad.
Det är inte Borås, det är Sjuhärad.
Nej, lyssna på oss för vi är Sjuhärad.
I alla fall, Sjuhärad hade då ett inslag, om det var igår, där det är så här, därför ska korken sitta kvar när du slänger din pappersförpackning. Snart blir det standard med plastkorkar som sitter fast på förpackningen, alltså standard då. Även när du slänger förpackningen ska korken sitta kvar och det finns en anledning till det, och då låter det så här.
Och materialproducenterna som tar hand om det här materialet, de har metoder för att särskilja korken i ett senare skede.
Det här tycker jag man hör lite grann när man pratar om sopsortering, att så här, ja, men om det är någon liten så här, du vet, om pappersetiketten sitter kvar på liksom glasflaskor, eller du vet cellofanet sitter kvar, eller det är liksom i fönsterkuvern så är det plast, eller vad det nu kan vara, så här, jag har inte faktat, men då säger de ju alltid så här, det finns skiljningsmekanismer i de här uppsamlingsplatserna som gör att det liksom slungas på något sätt så att det separeras papper från då clips, alltså du vet GM eller plastflärpar eller klistermärken eller sånt där. Och då bara undrar jag så här, men varför sorterar vi ens då?
Nej,
alltså om det finns mekanismer som kan separera plast och papper. Alltså så här, korkarna får sitta kvar, plastkorkarna ska sitta kvar på pappersförpackningarna för att de separeras ändå sen när de kommer till liksom avfallshanteringshallojet.
Jag känner mig som Homer Simpson när han fick reda på liksom att det är någon som han var på något pensionärshem eller någonting, som var det någon man där som låg med sån andningsmaskin, och han bara, men här har jag gått runt och andas själv hela tiden.
Ja.
Och jag har inte behövt göra det för att det finns en maskin.
Det finns en andningsmaskin.
Ja.
Men det där fattar inte jag.
Nej, jag
om
fattar
det
inte
nu
heller.
Finns mekanismer som separerar plast och papper, varför ska jag då, som inte har plastuppsamling i mitt hus, behöva gå med min plast upp till liksom Bjurholmsplan?
Nej, jag förstår inte heller det. Och det kommer vi inte göra från och med nu heller. Utan nu är det upp till separering. Och det är en hel värld jag aldrig kommer förstå. Jag kommer aldrig förstå. Så fort det är någonting, en apparat som separerar saker, så är jag så här, okej. Labero. Nej, alltså det spelar ingen roll om det är så här, ja, du kan stoppa ner hela den här, det kommer separera skalet från köttet. Och jag är så här, men hur då? Mm. Hur kan det göra det?
Hur kan det göra det?
Eller reningsverk och jäda och allting.
Men det är verkligen så bara, släng aldrig en tampong i toan. Aldrig någonsin. Ja. Och sen så är det så här, inslag från reningsverk. Det är så här, här samlas ju då tamponger och sånt upp. Ja. För det är ju många som slänger det. Så då finns det en separator som tar bort tamponger. Man är så, okej?
Ja.
So why?
Ja, just det. Nej, det är bara klämma ut i toan.
Du tror att man klämmer ut tampongen?
Om man verkligen, verkligen vill det.
Jag kan säga att om det har gått långt så. Hallå, tjejer.
Vilken vecka du var förra veckan, Hanna.
Verkligen.
Låt oss minnas tillbaka. Evelyn Mock var filosof i vardagsfilosofiska rummet. Nina Kopp var gästdomare.
Alltså gud, kan vi inte få stolar som inte låter?
Nej, det går inte.
Nej, det går inte. Det lät som att du fes nu när du sa Nina Kopp.
Det gjorde jag för skulle göra det.
Nej, jag vet det.
Men
det lät så.
NK.
Ja, precis. Det var en otrolig vecka. Vi ska ha en lika otrolig vecka den här veckan. Vi går starkt ut med Margret Doga Atladotter som har inte varit på Coachella men kallar allt om.
Coachella, om jag får be.
Vad sa jag då?
Coachella.
Lämna mig i fred.
Vi hörs 3:30.
Hej.
Jag tycker bara stämningen kräver att det är någon som skriver: min far, född 1954, är mycket duktig på engelska. Tror han ringde receptionen på hotellet i London eftersom det inte fanns några klädhängare där han klämde ur sig: there is no hookers in my room. Han har även frågat i en affär vad charken är. Where is the shark? Skämskudde på mitt röda tonårsface, skriver Oscar.
Icons.
P3, Sveriges Radio.
Den senaste tiden har 6 kvinnor dödats och det är män i deras närhet som misstänks för morden. Något som fått debatten om partnervåld att blossa upp igen. Hur ska vi få ett slut på att kvinnor dödas av sina män? Morgonens gäst är forskare på KI och analytiker på Polismyndigheten med fokus på just dödligt partnervåld. God morgon, Shilan Kaman!
God morgon.
Vi borde få en liten applåd, tycker jag.
Ja, en liten sån skulle du ändå.
Vilken
trots det mörka ämnet så kan du ändå vara värd en applåd.
Jag har ju hört dig mycket i en podcast som heter Mörka psyket. Så att jag tycker det är jättekul att du är här. Men du jobbar ju då alltså, eller forskar på dödligt partnervåld. Skulle du säga att vi vet mycket om det?
Ja, men jag skulle säga både ja och nej, typiskt forskarsvar. Vi vet ganska mycket, men det är fortfarande väldigt stora kunskapsluckor. Och en anledning till det är att väldigt mycket forskning kommer från den nordamerikanska kontexten. Och det är inte alltid man kan applicera den forskningen direkt på svensk kontext. Så jag skulle säga att det finns fortfarande ganska mycket vi behöver ta reda på.
Hur stort är problemet då med dödligt partnervåld?
Ja. Ja, men statistiskt sett så är det i genomsnitt ungefär 14 tjejer och kvinnor då som dödas av en partner per år. Så att det är liksom numerären. Men sen så vill jag också bara understryka just, jag tänker att det kanske är överflödigt egentligen, men de här utsatta förlorar ju den mest grundläggande mänskliga rättigheten vi har, det vill säga rätten till liv. Och dessutom så är det många gånger barn som är involverade och som tyvärr är de som bevittnar de här händelserna och som sen står kvar utan föräldrar. Så att det är ett väldigt stort problem liksom. Ändå. Mm.
Är det ett könat problem?
Det är det definitivt, utan tvekan. Tjejer och kvinnor har 6 gånger så hög risk att dödas av en partner än vad killar och män har av motsatt kön då, så att säga. Tittar man på liksom unga brottsoffer så är det 97% av alla unga brottsoffer som dödas av en partner som är tjejer. Så att det är definitivt ett könat problem.
Vad finns det för siffror på motsatsen då? Om man vet att så här, 14 kvinnor per år, alltså så här, hur stor är den siffran när det gäller heterosexuella relationer och män som dödas av sina partners?
Ja, men det kan variera ganska mycket från år till år, men i genomsnitt ungefär 2 per år. Men då är det ofta män. Det är väldigt ovanligt att killar dödas av en tjej då, men i genomsnitt 2 män per år.
Vet man hur det ser ut i samkönade relationer statistiskt?
Ja, men ganska lite. Vi har försökt titta på det, men det har varit så få fall, så att jag tror att hur var det nu, unga relationer kanske var 1,5% av alla de här fallen med dödlig partnervåld, och vuxna så var det 1%. Men det är fortfarande lite osäkert om de har kodats rätt. Så att det är tyvärr ett problem liksom, att vi behöver mer forskning om just samkönade relationer.
P3, Sveriges Radio.
Du forskar ju då på dödligt partnervåld. Mm. Och vi pratade innan om att, vad sa du, genomsnitt 14 kvinnor per år.
Ja, precis.
Ser vi någon ökning, ser vi någon utveckling åt något håll eller minskning, eller hur ser liksom statistiken ut?
Mm. Ja, men vi har tittat på det här och då från 1990 och sett att i genomsnitt så har det minskat signifikant, så ungefär 1,4% per år har det dödliga partnervåldet mot tjejer och kvinnor minskat. Så att det har minskat. Det är inte de senaste åren, men om jag bara tittat liksom snabbt på liksom mer färska siffror så ser det ut att vara någonstans där, att det ändå har varit en nedgång.
Vi pratade också här innan låten tog slut om att genomsnittet ligger på 14 stycken per år, och det är väldigt många som är i en relation, i en heterosexuell relation, och att det är en sån extrem minoritet som gör det här, att det måste vara svårt att urskilja vad det är för riskfaktorer för att det ska kunna liksom landa i den här utgången ändå.
Mm.
Vad finns det för några riktiga riskfaktorer att hålla utkik för?
Nej, men jag vill bara säga, det är därför det är så viktigt med just med forskning på det här området och att så här, försöka ha den kunskapen. Vad är det som indikerar på att det finns en risk för dödlig utgång? Och då finns det en rad olika riskfaktorer då, som man har identifierat som ökar risken för dödligt våld. Då. Och ett axplock av dem, om vi börjar lite med gärningsmannen, så kan man se att sällan det finns ett stråk av någon form av besatthet av sin partner. Alltså en så här väldigt possessiv ådra. Och det kan komma till uttryck på olika sätt, till exempel överdriven svartsjuka eller extremt kontrollerande beteenden. Och då kanske ni tänker att så här, men det är ju hur vanligt som helst med kontroll och svartsjuka. Och det är det ju. Men det är just den här extrema graden.
När är det en extrem grad?
Till exempel, det som jag kan se när jag går igenom ärenden är just alltså att man använder utvecklingen av teknik som ett medel för att kontrollera sina partners.
Alltså typ snapkarta, övervakningskameror.
Ja, men exakt. Så att, någonting som jag har sett förekommande är ju till exempel att de speglar sin partners telefon. Det vill säga att de liksom installerar en hemlig app på telefonen som gör att de kan sekundbevaka dig. De kan se precis allt du gör på din telefon. De kan ta liksom foton i hemlighet och så vidare. Se vart du är. Så att en extrem kontroll. Det kan vara att de sätter upp kameror i hemmet, ljud, alltså avlyssning. Så att liksom, den här att sekundbevaka någon, det är ju ganska extremt, får man väl ändå
och går det, och går det liksom att se folk som kanske är i en sån relation, går det att se om någon har speglat ens telefon?
Nej, men det är ju det här som jag är lite nyfiken på att försöka utveckla något kring. Alltså, kan vi utforma någon form av liksom digitalt självförsvar för att kunna se ifall man är trackad av sin partner på olika sätt. Jag tror att det kan vara svårt, men jag tror absolut att vi behöver hänga med också att försöka använda tekniken till våran fördel för att bekämpa den här typen av våld.
Men det är en riskfaktor, alltså den här extrema liksom possessiva känslan. Så. Vad finns det mer för riskfaktorer då?
Ja, men sen är det här missbruk till exempel och psykisk ohälsa. Och psykiskt då så är det ju det som är mest förekommande är just depression, ångest, problematik. Då. Sen också suicidala tendenser, så att om gärningsmannen då har hotat med att ta livet av sig eller till och med försökt, så är det en liksom, verkligen röd flagga då. Sen, så det var lite kopplat till gärningsmännen. Sen vad gäller de utsatta så är det, nu är det bara ett axplock, men då är det bland annat om den utsatta har växt upp under liksom förhållanden där hon har bevittnat eller själv varit utsatt för våld under uppväxten, så kan det också öka risken, har man sett. Sen den absolut mest träffsäkra, en av de mest träffsäkra riskfaktorerna, det är om kvinnan själv har en övertygelse om att så här, ett, han vill verkligen döda mig, och två, han har kapacitet att göra det. Så att om de här kvinnorna är livrädda, så är det extremt viktig information för oss som jobbar med det här. Och för liksom anhöriga, tänker jag, vet att ta den oron på allvar. Liksom.
Jag är intresserad av det här att om du som kvinna har vuxit upp i en miljö där du har bevittnat partnervåld, och att det är en ökad risk att du själv ska hamna i det. Hur fan då? Alltså, är det liksom att man har någon sorts, alltså att man attraheras av en person som sen kommer kunna kontrollera? Alltså, hur fan går det ihop?
Oh, jag vågar inte svara på det, men jag tänker till exempel om man är i en destruktiv relation men också kommer från förhållanden där man har bevittnat väldigt mycket våld och varit utsatt för våld, så finns ju risken då att det har varit ganska normaliserat. Så att toleransnivån, missförstår mig rätt, att den är liksom högre.
Jag förstår.
Det kan vara en sån aspekt.
P3, Sveriges Radio.
Och just nu så pågår ju rättegången då i ett uppmärksammat fall där en 20-årig gravid kvinna mördades och hennes nu 22-åriga pojkvän står då åtalad. Kan man se någon skillnad liksom, alltså hur skiljer sig dödligt partnervåld bland unga mot det som sker bland, så att säga, vuxna? Alltså, vad vet vi om det?
Ja, men jag har tittat på det här tillsammans med en kollega som heter Sara Scott ganska nyligen, och då kunde vi faktiskt identifiera en rad olika skillnader. Bland annat så kunde vi se att det dödliga partnervåldet mot tjejer, det vill säga som är 25 år och yngre, att det inte har minskat över tid, utan det har legat, alltså den förekomsten har varit stabil de senaste 27 åren. Så det är ju en skillnad. Sen har vi också kunnat se att det är vanligare att det dödliga partnervåldet föregås av att tjejen har avslutat relationen eller att hon har varit på väg att avsluta relationen. Så att separation är liksom en extremt viktig liksom faktor i de ungas parrelationer, vilket man nog inte riktigt har tänkt kanske innan. Sen är det också vanligt att det dödliga, alltså att unga tjejer då, att de dödas genom strypvåld, dubbelt så vanligt bland de unga. Och sen sist men inte minst, så är det också vanligt att, eller vanligare att gärningsmännen då har någon form av drogproblematik om man jämför med gärningsmän som begår dödligt partnervåld mot vuxna kvinnor.
Svårt att svara på för dig kanske, men liksom, hur kommer det sig att det är vanligare bland unga att det förekommer en separation i anslutning till dödligt partnervåld? Alltså, varför är det?
Ja, men på ett sätt är det kontraintuitivt, tänker jag, för man tänker att så här, det är mer seriöst när man är äldre, liksom, att då kanske man verkligen har etablerat en relation och byggt upp ett liv tillsammans. Å andra sidan så tänker jag att unga har mindre erfarenhet av tidigare relationer. Och jag tänker att vi kanske kommer ihåg hur det är att vara tonåring. Att allt är liksom otroligt stort och man känner väldigt starkt. Och man kanske inte har utvecklat den här känsloregleringen. Liksom. Det kan ju vara ett par förklaringar, tycker jag.
Hur är det med sociala medier och unga? när det kommer till den här frågan. Alltså jag tänker på, du pratar om obsessiveness, jag heter inte, besatthet, ja, liksom. Ja. Kontroll, kartläggning. Alltså har det, är det någonting som bidrar till de här situationerna för unga?
Ja, men det tror jag definitivt. Jag tänker att de har ju också växt upp med liksom, sociala medier och nätet på ett helt annat sätt och är mer där än vad vi är. Liksom. Så att... jag tror att det finns ganska mycket utforskare kopplat till liksom vad är teknikens roll, framförallt i de ungas parrelationer, vad gäller våld och även dödligt partnervåld.
P3, Sveriges Radio.
Det är väl så att oftast så har ju kvinnor som dödas av sin partner tidigare också polisanmält eller meddelat att de är utsatta och rädda. Till exempel det här Lotta Rudholm, ett exempel, som misshandlades till döds av sin ex-pojkvän då. Så här, varför får inte kvinnor hjälp trots att de gång på gång larmar? Eller är det så det ser ut? Och varför är det så i så fall?
Ja, men jag skulle vilja nyansera det. Jag tror att föreställningen är det. Att det alltid är liksom, alltså, att vi inom polisen har stenkoll på de här ärendena innan. Att, det, att vi har information om de här personerna från första början. Ursäkta.
Du hostar klart. Du hostar klart där.
Ja, vad fint. Men så är det inte. Vi vet inte exakt hur stor andel. Men jag sitter och kikar på det nu. Men säg ungefär en tredjedel av fallen har vi information om sen tidigare. Två tredjedelar har vi inte det. Vilket innebär att vi är beroende av att andra aktörer... för många gånger har de varit i kontakt med hälso- och sjukvården eller socialtjänsten och så vidare. Så att vi är väldigt beroende av att de informerar oss när de misstänker något. Vilket inte är helt ovanligt.
Men vad ska man då... Vad gör ni för jobb då? Du jobbar ju också på polisen. Mm. Vad är det för jobb du gör där?
Ja, men det är, så här, det finns så himla mycket forskning som har ett potentiellt värde för polismyndigheten. Men den forskningen är inte alltid tillgänglig. Alltså det finns vetenskapliga artiklar som är bakom betalvägg och så vidare. Så att en grej som jag jobbar för är att försöka få liksom, paketera om den här forskningen, göra den tillgänglig och försöka liksom, översätta det och liksom omsätta det i praktisk nytta. Hur kan vi använda oss av det här i vår polisiära verksamhet? Det är ju en aspekt. En annan är ju liksom att genomföra analyser så att det kan vara liksom ett stöd för våra chefer i att så här, vi behöver jobba med si eller så för att vi ska bli bättre framöver.
När man hör från högt uppsatta poliser att det måste göras mer på ämnet, vad menar man då?
Oj, ska jag svara på den? Men jag skulle vilja,
vad skulle du säga behövs göras mer? Du som forskar på ämnet.
Ja, men, nu kommer jag vara lite fräck och svara på en annan fråga och säga att så här, jag skulle bara vilja nyansera framställningen vad som görs redan. För att jag tycker att den liksom... Så som jag har läst mycket av den debatten som har varit de senaste veckorna är i princip att så här, polisen bryr sig inte. Polisen gör ingenting. Vi har inget som fokuserar på just mäns våld mot kvinnor och så vidare. Och jag känner inte igen mig i den bilden överhuvudtaget. Och då kan jag bara tala för Stockholms räkning då, framförallt för att jag jobbar för Region Stockholm. Men vi har ganska mycket. Vi har till exempel ett arbete som heter Fokuspersoner BIN som handlar om att vi ska liksom identifiera högriskpersoner, det vill säga män som, då, som vi bedömer utgör en hög risk att allvarligt skada eller döda en partner. Och det är baserat på forskning. Och det har vi haft i 3 års tid. För, att, för 3 år sedan, vet inte om ni minns det, men för exakt 3 år sedan så var det ungefär lite samma mönster att vi hade 5 kvinnor som dödades inom loppet av 3 veckor. Och då var det ju väldigt mycket diskussion om det här. Så att i samband med det så startade vi upp det här fokuspersonerbind då. För att liksom, försöka förebygga det dödliga partnervåldet. Så att jag vill bara lite liksom, vad ska man säga, nyansera den här framställningen av vad polisen gör och inte gör. Och säga att vi gör faktiskt ganska mycket.
Men ser du någonting som man skulle ytterligare kunna göra?
Det jag tycker att vi behöver bli lite bättre på är att faktiskt utvärdera vad som faktiskt funkar. Alltså vad är det som ger effekt och vilka funkar det för och under vilka omständigheter. Så lite mer, liksom, vad ska man säga... vetenskapligt förhållningssätt för att bli lite mer träffsäkra i vårt arbete framöver.
Vet man alltså någonting om förövaren, liksom gärningspersonen, hur öppna är de för att förstå att de har problem, alltså de behöver hjälp, eller hur mycket visselblåser man själv om man är en person som är i risk att begå dödligt partnervåld? Alltså finns det en självinsikt i den gruppen?
Ja, men generellt skulle jag säga, oavsett om det är liksom det dödliga eller inte, så skulle jag säga att så här, jag tror att det finns en föreställning om vilka det är som är våldsamma i en eller i en relation, och att det är lite så här, det är monster, det är någon som man absolut inte ens känner, och så ser det nog inte ut. Statistiskt sett så är det ganska stor sannolikhet att du känner någon som antingen blir utsatt eller själv utsätter någon. Sen finns det de som inte alls är mottagliga för hjälp eller förändring, men vi har också en ganska stor grupp som faktiskt är det, som är motiverade. Ett exempel på det är att vi har ganska många som självmant ringer till stödlinjen Välj att sluta, heter det, där man kan ta kontakt för att man vill ha hjälp.
Med just Välj att sluta?
Ja, precis. Mm. Och vi har också mottagningar där man kan söka hjälp frivilligt för att man inte vill vara våldsam och kontrollerande och så vidare. Så att vi har ganska många som faktiskt är mottagliga. Så att det är det. Vi behöver liksom lite också anpassa våra insatser oavsett vilka vi är. Och sen också tänker jag så att som privatperson eller som chef så finns det ganska mycket som man kan göra också.
Som analytiker på Polismyndigheten, får man bricka då?
Ja, men det står ju inte polis. Det står handläggare.
Det är inte lika sexigt. Men är polisloggan med på något sätt?
Ja, det är klart den är.
Har du flashat den någon gång?
Nej.
På någon hemmafest? Nej. Inte?
Nej, det har jag inte vågat.
Handläggare, kylan kan man.
Ja, precis.
Läs inte nära. Man står långt bort med den. Du, ja, det var lite tillägg här. Det är ju så att man kan ju ringa Kvinnofridslinjen som är öppet dygnet runt och ge stöd till dig som utsatts för hot och våld. Samtalet är gratis. Det går inte att skicka sms till Kvinnofridslinjen. Det är 020 50 50 50. Tack så mycket, Sheila, för att du tog dig tid att komma till morgonpasset.
Tack.
P3, Sveriges Radio.
Pumped Up Kicks. Foster the People. Här i morgonpasset Peter med David Ryd och Linnea Wikblad.
Ja, någon som skriver först prata om dödligt våld i nära relationer och sen spela en låt om skolskjutningar. Morbid humor nästan. Var det en låt om skolskjutningar? Det vet inte jag.
We can't be friends, pumped up kicks. Jag vet inte. Ja, men eventuellt. Men vi är inte felfria.
Nej, det är det jag menar. Alltså så här, det är ju att parera ämnena blandat med musiken och våra dumma personligheter i den här studion. Det är inte alltid det lättaste.
Nej.
Det ska ni veta, och man trampar i klaveret.
Klaveret?
Både en och två gånger.
Ja, så är det. Vi är inte felfria, bara för att jag inte kan komma på något fel jag har gjort nu på rak arm.
Precis, bara för att vi inte kommer på något fel.
Nej, det är inte...
Någonsin. Nej, så är det. I livet.
Hur mår Linnea Wikblad då? Efter första dagen på den här veckan.
Men jag mår liksom förhållandevis bra, men det var tungt idag tycker jag.
Ja, det var det.
Alltså det var liksom liksom Irans attack mot Israel, alltså det här skjutningen av småbarnspappan i Skärholmen, dödligt partnervåld. Alltså det är ändå
imorgon måste Markoolio komma.
Jag känner ändå att det är lite tungt över nyckelbenen efter dagens sändning. Men generellt så, om man jämför på det stora hela, ganska bra. Precis, imorgon kommer Henrik Nyblom.
Tobbe Trollkar, Markoolio, Anna Bok.
Bra. Något bus och skoj.
Något bus och skoj hade varit roligt.
För vi kan inte bära bus och skojkepsarna
helt själva
för evigt.
Det går inte.
Men generellt, hur mår du?
Jo.
Jo då, tack.
Jo då, tack. Tackar som frågar.
Tack.
P3, Sveriges Radio.